Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Radio Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll. Messiah önskar mer disco för brittiska lads.
Du vet, man står och stampar med foten till det här. Ja. Säger, fan, är jag homosexuell?
Ja,
gillar jag
killar.
Jakob skämmer ut sig på störst av allt fest.
De kunde inte i sin vildaste fantasi tro att jag var gäst.
Nähä.
Jag såg ut som att jag skulle jobba på den här festen.
Och Adam Alsing recenserar elefantsex.
Jag tänker, vi måste få den elefanten att komma så vi slipper få slut. För att det ska gå fortare med elefanten. Att de ska sluta få stryk.
Då var det fredag. Välkommen till Freak Show. En rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter Messiah Hallberg. Det här är avsnitt 100-någonting. Jakob Ökvist. I 100-någonting avsnitt har du suttit och sett både pillimarisk ut men också nyfiken på omvärlden.
Jag trodde du skulle säga bakis.
Ja. Nej, inte bakfull på fredagar.
Nej. Men du mår bra?
Jag mår fruktansvärt bra.
Och idag har vi äntligen fått hit en man. Jag har ryckt i honom i många år. Och nu är han här. Adam Alsing.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, nej, du har inte ryckt i mig i många år.
Jo, det har jag.
Nej, det har du fan inte gjort.
Du
smsade mig i onsdags. Vill du vara med? Och jag sa jajamän. Du smsade mig igår. Kan vi ses lite senare? Jajamän.
Det skete sig, men nu. Ja, nu får vi köra på.
Ja, vi tar. Ja, men hörni, vet du vad? Ja, det är skit jag i. För jag är här i Freak Show och det är fredag. Psst.
Oh, snyggt. Han öppnar en sån liten dryck. I Energy när han gäster ofta Adam så brukar han ta en sån varje fredag. Och då brukar jag först köra Adam sin och sen brukar jag kontra.
Jag kan börja så här.
Okay. Och då tar jag också en sån. Psst.
Ja, men då kommer jag.
Psst. Det är roligt också. Roligt att han ska glänsa över. Ingen reaktion på min uslöpning.
Nej, för det enda viktiga är att Jakob får vara
det är inte viktigt, jag bara vill markera.
Det var uppenbarligen viktigt.
Ja, det är inte jätteviktigt.
Ja, fast det var det.
Lite viktigt.
Fast det var visst viktigt,
ja,
för
men
dig.
För jag känner att det är den grej jag har som jag är bra på.
Ja, jag hörde det första gången.
Det är det. Ska vi ta resten av podden på engelska?
Nej, det ska vi... Kolla, han pissar revir direkt alltså.
Ja, det är dåligt.
Jag tänkte prata lite om förändring. Vill man ha det eller vill man inte ha det? Jag tror att alla har det här i sin kompisgäng. Man har någon, ofta är det en kille, som kanske återvänder efter sommarlovet i en förändrad stil. Jag hade en vän som efter ett sommarlov kom tillbaka med en sån mockajacka, en sån frans jacka.
Oj, lite glamrock.
Lite amerikansk ursprungsbefolkning,
ja,
stylen.
Ja. Lite man funderar, var står din häst parkerad? Ja. Och det kom från ingenstans och till slut var man tvungen att påtala att du känns inte som en sån mockajacks kille. Men han försökte ändå. Och sen efter ytterligare något lov så kom han i en sån Hawaii-skjorta. För då hade han varit på semester på Hawaii eller någonting. Och så fick han bara vara lite fri. Och man kände sig att den där killen är... Han är härlig, men man vet inte riktigt om man bottnade i det.
Är man sökare någonstans?
Hur bottnar man i sin Hawaii-skjorta?
Ja, men man kanske är det. Jag tror till exempel, säg Lasse Kroner, om man sätter på sin Hawaii-skjorta.
Det funkar.
Då bottnar han i det på något sätt. Han är en sån typ.
Han är grundad i Hawaii.
Ja, han är det. Sen hade jag också en vän som alltid hade på sig t-shirt och jeans, liksom till allt. T-shirt och jeans till begravning, t-shirt och jeans till bröllop.
Det är lite mer safe.
Ja, men det är safe. Så det här är två spår. Och det här slog mig då, jag är ett gammalt Oasis-fan, mitt favoritband. Och Liam Gallagher, Noel Gallagher, två bröder som då splittrades där för 10 år sedan. Och sen har de då försökt släppa lite solomaterial. Och det här är ju då, man kan säga att de här två är då de här två killarna i min klass. Liam Gallagher släpper musik som låter, vad ska man säga, ungefär exakt som Oasis alltid gjort. Alltså det är gitarr, det är trummor, det är ganska Beatles-inspirerat. Vi kan lyssna lite på bara på Liams solomaterial, en låt. What's a European? Me, I just believe in the sun. Ja,
Ja, men det är bra. Oasis.
Ja, det är bra.
Men sa du Beatles influerat?
Ja.
Lite skillnad mot Oasis.
Nej, men jag menar, exakt som Oasis. Oasis var ju också det. Att det var liksom, det är en rät linje. Han har inte tagit några direkta risker.
Nej, han är kvar. Han står kvar. Han har jeans t-shirt.
Han har jeans t-shirt. Och han startade även ett band precis efter Oasis, typ efter sommarlovet som Oasis splittrades. Så kom han tillbaka med en grupp som heter BDI, som var, ja, det var alla i Oasis förutom Noel som körde på exakt likadant. Det här är en ny grupp, så ni låter väldigt mycket som den gamla. Här är det helt nytt, helt nytt. Men det älskar ju då Oasis-fansen.
Såklart.
För att man vill att det ska låta likt. Man vill inte att det ska vara någonting konstigt. Noel Gallagher har valt lite annat spår. Han släppte i...
Är det Noel som är lite äldre och surare som inte ställer upp så mycket?
Ja, men det är också han som skrev alla klassiska låtar.
Aha.
Liam har ju egentligen aldrig skrivit en enda bra låt. Han har försökt lite grann.
Men han är den sköna killen.
Han är den sköna killen med den gudomliga rockrösten. Ja. Han är rockstjärna. Ja. Noel är mer lärarvikarien. Som liksom har en låtskrivarförmåga. Yep. Men då har Noel valt ett helt annat spår. Vi kan lyssna lite bara på hans nya singel som kom i veckan. Bara ett litet snitt. Hur han låter då 2019.
Wow! Herregud, det är ju Fleetwood Mac är det ju.
Det är någonting.
Tell me lies, tell me sweet little lies.
Tell me lies. Ja. Det är inte så Oasis, det är inte så mörkt, det är inte så mycket Manchester.
Nej, Liam Gallagher hörde den här låten, sen skrev han på Twitter, fuck off!
Jag skriver han ju vad som händer.
Jag tyckte det var skit.
Jag skriver han ju alltid.
Och det är också Noel Gallagher har lagt upp på Instagram och Twitter den här nya låten. Och under det är väldigt många lads som skriver så här: jag hoppas du kommer ur din medelålderskris och kan börja göra lite bra musik igen. Eller någon som bara skriver, it's shite mate, it's shite. Väldigt tydligt.
Han fick inte ändra sig liksom. Han fick inte komma i den här fransjackan efter sommarlovet.
Han fick inte göra det. Tidningen Enemy skrev då när man ser den här, Noel Gallagher's gone disco dad.
Det är inte, och inte på ett bra sätt.
Jag vet inte.
Disco dad.
Nej, disco dad är ju nedlåtande. Det vill man ju inte vara. Just dad är ju sällan en dad body är ju inte.
Inte toppklass.
Nej, det är inte toppklass. Nej.
Men är en disco dad en pappa som kommer in på diskot och börjar köra pappadans?
Ja, jag tror att det är det. Jag tror det. Nya singeln heter Black Star Dancing. Jag tycker den är bra, men det som slår mig då, ja men den är skön. Men det som slår mig är ju att man har ju det där med väldigt många. Man kan ha det med TV-serier eller författare eller musiker. Ibland är man otroligt besatt nästan av idén att det ska vara som det alltid har varit. Mm. Alltså man vill att en författare som skriver en viss typ av böcker alltid ska skriva den typen av böcker. För att annars så blir det fel i huvudet.
Det blir tilt.
Ja, samtidigt som jag på något sätt ur ett liksom konstnärligt perspektiv har mycket mer förståelse och imponeras mycket mer av någon som vågar kasta sig ut och göra, vad fan, 50 år gammal och göra någon slags så här disco-pop. Alltså att försöka utmana sig själv och inte göra exakt samma sak hela tiden.
Men
fascinerar mig.
Men är inte svaret på frågan egentligen, så länge det blir bra så är det okej?
Jo, men jag tycker
om
att
det hade varit fantastiskt.
Ja, fast tror du att de här ladsen...
Det här var inte fantastiskt. Det lät precis, alltså det lät ju som att han har tagit en gammal Fleetwood Mac-låt.
Ja, men han är lite vilsen då. Man kan ta en...
Jag tänker på bara ett sånt exempel som Jo Nesbø.
Ja.
Deckarförfattare skriver om sin hjälte som jag nu inte kommer ihåg vad fan han heter.
Ja, men han har ju någon sån här Wallander-typ.
Ja, han har en Wallander-typ. Ja. Plötsligt så gör han en bok om en annan person som är helt urusel. Tycker jag då att den boken var urusel för att det var om en annan person, eller var det faktiskt i själva verket en sämre bok än de här han har gjort?
Nej.
Jag tror att det var en sämre bok därför att de andra han gjort är 15 stycken av.
Ja.
Så att man kan karaktärerna, man kan birollsinnehavarna, persongalleriet är mycket mer utmålat.
Det är
trygghet,
man förstår direkt vad man
du
hamnar i.
Du kastar in och vet vilken värld du har hamnat i. Här ska du lära känna folk igen som du... Det är jobbigt, det finns ett motstånd.
Ja, verkligen. Men det finns ju också så att, det finns ju tv-serier där plötsligt säsong 3 så är de plötsligt i en helt annan stad. Eller du vet, det är någon ny karaktär som man hatar och då förskjuts hela det man har gillat. Men ibland kan det också ibland måste man ju bara bryta ner allt för att det nya ska växa upp någonting ännu bättre.
Jag har väl sagt i den här podden att om någon hamnar i koma och ligger nersövd i 21 år, vaknar den så behöver den liksom lugnt dras in i den nya världen. Och då har jag sagt, slå på TV4 för det är fortfarande Fångarna på fortet, Let's Dance, Bonde söker, alltså det är samma program så det blir ingen jättechock för den här personen.
Man börjar med 2 veckor framför TV4 så man långsamt kommer in i verkligheten.
Nej, det verkar inte ha hänt så mycket. Och sen visar man en iPhone.
Ja.
Helvete vad det hänt.
Man kan inte gå direkt på iPhone. Utan man måste titta på Tony Irving i några veckor först. Han är där, Gunde där, de här kortväxta. Alla är kvar.
Man ser Gunde, han är inte lite äldre, men jag kan inte riktigt sätta fingret.
Han ser fan lika gammal ut. Eller lika ung ut.
Exakt lika. Ja, det är ingen skillnad.
Men Noel är då, jag tycker det är intressant. På förra skivan, vi kan bara ta ett annat exempel, en låt som också blev väldigt avskydd av Oasis fans. Man är ju van vid alltså skinnjacka gitarrmusik. Det är ju det man är van vid.
Men är inte Oasis fans också väldigt mycket skitstövlar?
Nej, det vet jag inte.
Det tror jag.
Aha, okay.
Men de är konservativa i alla fall.
Ja, de gillar...
För de är Oasis-fans och de gillar Oasis.
Ja, men de gillar ju också britpop, de gillar 60-tals engelsk
pop. Ja, det säger ju någonting.
Ja, kanske. Vi kan lyssna på hur det lät när Noel kom tillbaka förra gången med Holy Mountain. Det här är inte heller...
Det här är ju fan riktigt... Let's stick together. Come on, let's stick together.
Det är en låt som direkt...
Vi kan börja lyssna på refrängen, för då låter det som plötsligt lite mer Ricky Martin. Vänta. Nu. Det är lite härligt. Men det låter lite som den här
det är som Lynyrd Skynyrd möter Plastic Bertrand. Det är som en blandning av Let's Stick Together och Sa Plan Pour Moi.
Men väldigt pumpig liksom. Ja. Det är tung.
Ja, men jag tycker den är bra, men man kan förstå. Det är också någonting, det är liksom när Eminem för x antal år sedan började sjunga på några låtar. Det finns ju en underförstådd, vad ska man säga, maskulinitet i både britpoppen och även i hiphoppen som gör så att många killar kan också börja ifrågasätta. Du vet, om man står och stampar med foten till det här, ja. Så man säger, fan, är jag homosexuell? Ja, gillar jag killar.
Jag ser. Är det första tecknet?
Jag kan tänka mig, om man är en lad från Liverpool, så är det mycket möjligt att en vickande tå är lite som att ha en penis i munnen.
Ja, det är samma.
Ja, inte exakt
inte,
samma.
Men... Inte fysiskt, nej. Men känslan.
Ja.
Sacha Baron Cohens nya, Brothers Grimsby.
Inte sett.
Det är Sacha Baron Cohen, en riktig lad från norra England som har en familj som han älskar. Men hans brorsa, de separerades när de var små. Han har en bror som han hela tiden längtar efter. De håller på Grimsby i fotboll.
Aha, okay.
Och de är på pubben och han är så jävla, det är så jävla dum. Det är dum och dummare fast i England i någon slags
skitigare
miljö. Ja, för fan, det här är smutsigt. Men den är rolig, den är jättekonstig. Där gjorde de den klassiska som nu sen har sett massa har tagit efter, men det var första gången jag såg det i alla fall. Han var på Conan O'Brien,
okay.
Sacha Baron Cohen för att
som
visa,
sig själv eller som karaktär?
Som sig själv. För att göra promo Sacha. För sin film Brothers Grimsby.
Yeah.
Och då har de en scen i filmen som de då inte vågade visa på tv för att den var för grov för tv-publiken, sa de.
Aha.
Men vi kommer visa den för publiken i studion.
Och så visar man publikens och reaktioner.
Och så säger då Conan att då ska ni vara klart för att om ni vill lämna nu så får ni göra det. Det är inget fel i det. Okej, då kör vi och så visar de det här klippet för studieblicken. Så fick man se närbilder på deras reaktioner. Och man blev ju så in i helvete nyfiken, du vet. Det var bara...
Mycket bättre än att visa själva klippet.
Ja, mycket bättre.
Supernyfiken.
Å andra sidan tänkte man så här, ja, nu kommer jag ha så skyhöga förväntningar på just den här scenen.
Ja, ja.
När den väl kommer.
Men den levde men
den, slog den levererade.
Slog den brottningsscenet i Borat när han brottas med den här
den är också
håriga.
Den är också äcklig. Men den här är ju, den här scenen är i Grimsby, man sett filmen. Ska jag spoila det här?
Ja, jag gör så.
Hur gammal är filmen?
2-3 år.
Ja, då kör.
De hade visat sig att hans bror är en James Bond-typ hemlig agent. Mm-hmm. De ska tillsammans fixa en grej.
Okej.
Okay. Ja, nu fattar man.
Spoiler där.
Den skurkan är ute efter dem. De springer, de är i Afrika. De springer. De skjuter efter dem i världen. De är helt obeväpnade.
Okej. Okay.
Han har bara ett par hotelltofflor på sig. De hoppar ner för en klippa och där står en elefantflock. Men de måste ju rymma från förföljaren som klättrar upp i en elefantkvinna. Kan man väl
ta
säga.
Ta sig in.
Ja.
Och det ser ut som de gör det alltså.
Ja.
Bildigt talat.
Ja. Och sen så ligger de inne i själva elefantkvinnan. Och då kommer en elefantman.
Nej, det fortsätter alltså.
Och så,
han blir kär.
Och elefantmannen blir kär och sen så gör elefantmannen och elefantkvinnan det. Ja. De ska göra
som vuxna elefanter gör.
Medan de ligger där inne och blir pummeled.
Fan, sjukaste scenidé jag någonsin.
Ja, det är det. Och den håller på länge också. Det är också härligt när de tycker det är jobbigt att få stryk av den här elefantpenisen. Den, ja.
Det borde man, det tänker jag mig. Jag hade varit i den situationen.
Skjutsas in och ut som en jävla smörkärnare i där de ligger. De tänker, vi måste få den elefanten att komma så vi slipper få slut.
Alltså de vill hjälpa till.
Hjälpa till. För att det ska gå fortare för elefanten. Att de ska sluta få stryk.
Så ett bättre öde är att han kommer.
Ja, de orkar inte ta mer stryk.
Nej, det är för mycket. Ta för långt. Men vad fan? Och när han sen då blir så glad så att han då får de
Det här är en annan typ av filmrecension än Ronny Svensson tycker.
Ronnys rullar med Jenny Ström.
Ja, det är fyra solar.
Nu ska vi gå till köket och se vad Marcus Anciolo har.
Han har crème fraîche-rörare, har du? Ja. Just det, Oasis, ja.
Ja, vad var vi?
Nej, jag tänkte på det här för att jag förra veckan firade 10 år som ståuppkomiker. Och där har man ju också lite samma sak. När jag började så var jag väldigt tydligt en karaktär. Jag pratade på ett visst sätt, jag hade en viss typ av skämt hela tiden.
God kväll mina vänner, låt mig berätta inledningsvis en liten historia ur mitt liv, sann historia. Okej, Göta Lejon, lyssna på det här. Jag gick förbi en riktigt fattig person häromdagen. Jag försökte inte skratta åt honom. Det gick inte, de ser ju för roliga ut, har ni sett dem? Jag har en fråga. Hur kan det komma sig att det bara är folk med riktigt, riktigt dålig klädsmak som är uteliggare? Finns det ett samband? Han kom fram till mig och sa, ursäkta här, har du 3 kronor till en kopp kaffe? Och jag var tvungen att säga, 3 kronor, vad dricker du för skitkaffe?
Och det har jag då långsamt förändrat, för att jag tycker att det var nödvändigt för mig. Men när jag började, jag gick tillbaka och tittade på 10 år gamla klipp, så påminner jag väldigt mycket om Jimmy Carr, lite grann, en brittisk, ganska posh komiker.
Men han kör ju, jag har sett honom live.
Yeah.
Han kör ju one-liners. Mm. Han kör 2 timmar med skämt på 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 skämt. Inget tema utan bara bamba, bamba, bamba. Kanske 2-3 skämt hänger ihop, sen är det nya.
Men jag hade också då one-liners ganska mycket i början. Och det blir liksom en ganska, det är en ganska speciell typ av humor. Det här är Jimmy Carr då, när han började.
I should explain the shirt. I'm not gay. Unless you're from Newcastle. And by gay you mean owns a coat.
Roligt skämt. Påminner också om Anthony Jeselnik. Också en one-liner-komiker. Ganska grov sådan. Som,
kanske den grövsta i branschen.
Men det som slog mig då 10 år senare när jag ser tillbaka på mitt gamla material är att Jimmy Carr fortfarande egentligen gör exakt samma sak. Mm. Anthony Jeselnik gör i stort sett också exakt samma sak. Vilket förundra mig att de inte har några Noel Gallagher-ögonblick. Förstår du, menar, det finns liksom inte en ambition ens att stå och göra någon slags disco-pop. Utan det är exakt samma typ av one-liner fortfarande. Och det är lite synd, kan jag tycka, på så begåvade komiker att det inte finns en minsta strävan att utveckla sig. Vi kan bara lyssna här lite från Anthony Jeselniks nya show.
This is a 9-year-old girl. Tiny little 9-year-old girl. Tiny little 9-year-old girl lives in my neighborhood. The glass eye scares the shit out of me. Terrifies me to my very core. Anytime she sees me, she just fucking chases me around until she gets her eye back. It is the worst.
De älskar ju det här. Men han använder ju då det här knepet om och om och om igen. Och det är ju det problemet med one-liners, är ju att efter en, även om det är en enormt välskriven och sjukt bra framförd twist, en punchline som man inte ser komma, så vet man ju ändå att den kommer och när den kommer.
Ja, det blir som en melodi som man börjar lära sig. Ja.
Och jag tycker att det är fascinerande att han inte försöker i alla fall utveckla sig lite grann, för han är så begåvad. Sen gör han någonting annat som är väldigt irriterande, tycker jag. Det är också en trend. Som när man är ny inom stand-up, så vill man gärna att det ska vara grovt och hårt och sådär. Man vill gå över gränser. Men det blir lite fånigt ibland när man påtalar hur grov och hård man är. Alltså,
så meta, ja, men förklarar
lite så här, ja, men så här, ja, ni är inte redo för det här eller är ni, du, vi kan bara lyssna lite på gästen när han pratar om, först drog han något djurskämt och sen så bara liksom säger till publiken, jaha, så här hård är jag.
Oh, you think I can't tell one more animal joke? Well, fuck you.
Och det här är då återkommande. På hans förra special så drog han något, ett våldtäktsskämt och sen direkt efter så var det bara,
but if you were upset or you were offended in any way, please don't worry, I've only got two more rape jokes. And I wait about 15 minutes.
Det här är liksom, man ser, jag har sett svenska komiker som gör det och går upp och är så här, ja, här ska, nu ska jag dra 200 pedofilvitsar eller någonting. Mm. Och man tänker så här, ni tar ju udden av det ni gör. Det här är ju banalt tycker jag. Jag hade inte stört mig på det när jag började, men nu när jag ser det så tycker jag det är otroligt banalt. Jag förstår inte varför han gör så här efter 10 år. Han borde ha nått en bättre nivå. Och dessutom skulle jag vilja se honom göra Noel Gallagher. Jag skulle vilja se honom vända på begreppen. Försöka göra någonting lite mer på riktigt. Och då
men varför
läste jag,
skulle han?
För att man vill stimuleras på något sätt.
Ja, men kolla här nu.
Ja.
Det här, det du säger nu, Jimmy Carr, känd, han är programledare för kända program, han utsålda turnéer världen över. Det, han är ju Oasis. Oasis, det du eftersträvar nu, det är att Oasis efter sin andra platta skulle göra en discoalbum. Det är det du eftersträvar. Det är ju inte rimligt. Varför ska de efter sitt andra album som funkar så bra göra en discoplatta? Det är det du säger. Du har ju en felaktig premiss. Noel, han har ingen karriär längre. Han har ju ställt sig själv på noll när Oasis försvann. Han har en bakgrund, men han har inte en stor karriär. Hade han gjort ett discoalbum som tog fart och han fick spela över hela världen, då kan du ge dig fan på att han hade gjort ett discoalbum till.
Ja, du har
men
poäng.
Du måste ju nolla dig först innan du kan byta. Om man inte gör som Messiah Hallberg, att man långsamt går över, lämnar en karaktär och långsamt under en 10-årsperiod går över till att bli någonting annat som ibland är karaktär som man inte riktigt vet, som jag tror inte Messiah själv vet vad fan han är för någonting. Det är lite
man som morfar i lite.
Men lite som Markoolio. Marco, när är du Markoolio eller Marco? Jag vet inte.
Jag vet fan inte.
Nej, men man är båda, man är alla, man är hela tiden.
Absolut.
Är du med på vad jag menar?
Jag håller med dig, men jag tänker att som komiker själv, i och med att jag har genomgått den där någon slags metamorfos, så är det ju fascinerande att man kan stimuleras själv av att göra samma typ av skämt konstant. Och man tänker att chockfaktorn eller kittlingen av att känna, oh, det här är tabu, det här får jag inte säga. När man gör det på samma sätt, när det inte finns någon som helst kurva.
Nej, jag fattar vad du säger, men också. Men det är fortfarande så.
Kul att stå på Fort Boyard 22 år senare och leta efter nycklar.
Jag vet inte, men om Jimmy Carr inte hade tjänat 1 miljon pund
nej, inte stått
om året,
det är
så
klart
kanske
han
hade gjort om sin karriär.
Ja, absolut.
Men vad fan, så länge de skottar pengar på honom. Anthony Jeselnik går det ju bra för också.
Ja, verkligen.
Så länge han hela tiden får framgången och berömmelsen, så finns det ju ingen anledning för honom. Mer än att ifall han själv då känner att, nej fan, nu är jag trött på det här, nu vill jag utmana mig själv.
Nej, men om man tittar på Jeselniks förra special som också finns på Netflix, Thoughts and Prayers, då fanns det den sista kvarten där fanns det liksom en antydan att han bytte stil och gav lite mer av sig själv, och det var de bästa 15 minuterna han har gjort, och det var förra specialen. Men nu när jag slog på den här då igen, så var det liksom samma skit igen. Inom wrestling så brukar folk skrika same old shit när en brottare bara liksom inte återuppfinner, att han bara gör samma sak om och om igen. Och lite så kände jag när jag satt och såg det här. Jag hade önskat att han hade gått tillbaka de där 15 minuterna och liksom hittat den där nerven. För det där gav mig ingenting.
Jag fattar.
Ja. Och det finns, jag läste faktiskt, efter jag såg den här specialen så googlade jag lite grann. Och då finns det en artikel, en intervju med honom i New York Times, som är gjord precis efter den här specialen släpptes, som är lite intressant och är inne lite på det här. Han pratar då lite om att han faktiskt har anpassat sig lite grann. Han har liksom strukit en hel del skämt som han inte riktigt kände sig bekväm med längre. Han berättar att ett skämt som han drog som han inte hade med i showen då är, why is it a hate crime if I love to do it?
Ja. Det tog han bort.
Ja, det tog han bort. För då säger han, det är ett briljant skämt såklart. Men sen, för då vill jag inte ens låtsas att vara på den sidan just nu.
Aha.
Och det där är ju någonting nytt. Så då finns det ju ändå tendenser till det här. Dave Chappelle pratade ju till exempel tidigare om att han tyckte det var jobbigt med vissa vita skratt, alltså vita personers skratt kring rasistiska svarta stereotyper. Det tyckte han var obehagligt. Och Jeselnik pratade om det här då, att han pratade om sin flickvän tidigare i karriären, och då visste han att vissa män skrattade lite obehagligt, lite misogynt i publiken. eller vissa rasskämt så hör han rasister i publiken på ett sätt som han inte har gjort tidigare. Och det här är ju lite intressant. Och då säger han att han någonstans i slutändan skulle vilja nå till en punkt där han kan använda sin humor to be helpful. Alltså, I think I can make a difference. Och att jag kan då göra någonting positivt för världen. Jag hoppas jag kan göra det i framtiden. Och
med pedofilskämt.
Det är där någonstans jag tycker det blir kittlande. För då antyder han ju, jag förstår vad du säger Adam, att Oasis borde inte gjort ett discoalbum som sin andra platta. Men här är Jeselnik ändå lite, han har tankarna, förstår du vad jag menar? Det finns ett frö här till att göra någonting annat. Jag tycker att den här senaste showen han har släppt på Netflix nu är bra, men den är helt kreativt ointressant. Han borde istället gå tillbaka till sin källare, ringa Noel Gallagher, fråga hur får jag lite disco i min stand-up? Hur kan jag göra någonting för att bryta upp det här? Nu har jag gjort 5 shower med det här temat. Jag vill hitta någonting nytt. Och det har jag alltid försökt eftersträva. Mm. Att liksom förändra mig. Och det tänker jag även är viktigt. Jag menar, i poddsammanhang, du vet, eller hur? Vi började på en nivå, Jakob, du och jag. Vi började med Freakshow för 2,5 år sedan någonting. Mm. Och vi kan bara lyssna liksom, hur det lät då. Det var ju en annan typ av... Vi kan bara lyssna.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, Erik Sades fatshaming.
Det låter ju exakt likadant.
Ja, det var väldigt likt.
Exakt samma låt och allting.
Det har inte hänt någonting.
Det har
alltså live. Inte hänt någonting på 2,5 år.
Nej. Vi tackar Biltema som ännu en vecka stöttar och sponsrar Freakshow. Tack för det.
Mm. Jag stod igår och grillade en hel fläskfilé.
Oj.
Så hade jag 2 såna här gula majskolvar.
Just, de brukar vara ofta gula.
Ja, de här var extremt gula.
Oj.
Knallgula.
Aha.
Blev lite så här svartgula, lite så mönstrade och det luktade så här grill. Och min granne kom och grillar du? Ja. Aha. Det var nästan så att hade jag bjudit över honom hade det kunnat bli som en så här house party. Liksom.
Ja, men liksom någon slags största av allt fest.
Ja, nästan. Men grillen är ju en central punkt hemma hos oss.
Ja, verkligen. Jag har ju en ny grej som jag börjar med varje år. Och det är att jag förstår inte att det tog mig decennier att komma på det här. Men att man varje år slänger sitt gamla kolgrillsgaller och beställer in ett nytt.
Ett fräscht,
varenda år. Det kostar ju inte så mycket. Jag kollade på Biltemas hemsida. Fanns ju jättemånga billigt. Varför har jag då stått och skrubba rent dem efter vinteruppehållet?
Som nästan är omöjligt va, att få riktigt
rent. Men de är rostiga och det brukar bo möss i grillen.
Ja.
Och så tänker jag, det här kan jag få rent med lite svinto.
Nej, du åker ut till Biltema, köper ett nytt som du nästan kan spegla dig i.
Ja, men det kan jag.
Du kan spegla
dig. Jag brukar spegla mig. Jag ser för det lite konstigt på morgonen.
Ser lite grillrandig ut. Men vad spelar det för roll när man speglar sig i ett grillgaller?
Tack Biltema.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
En succé i vår har ju varit Störst av allt på Netflix. Vi har pratat om den tidigare.
Mm.
Ser jag är fortfarande lite sur för att jag vill ju
känner du till det här Adam? Men Saja Hallberg sökte och fick nästan rollen.
Ja, skitsamma. Jag såg det. Felix Sandman var väl duktig. Jag tycker han har konstig frisyr för att vara en stekare.
Ja, lite dum och dummare varianten där.
Nej, det gjorde mig irriterad. Varje gång jag satt och såg den så tänkte jag, det där hade jag kunnat göra bättre. Men det var en bra serie.
Nej, men jag hörde ju när ni pratade om det.
Mm.
Men jag trodde inte att det var på riktigt.
Nej.
Det är helt på riktigt.
Ja, men det är...
För du kan ju inte gärna gå som en 18-åring.
Det kan jag visst.
Även om du är slät och fin så ser du ut som 30 i alla
fall. Visst är han slät?
Ja, men han är jätteslät.
Han är en sån här hy av mahogny. Störst av allt.
Yeah.
Dundersuccé. Och då, de har ju festscener i den här serien som är... Det är ganska rejäla fester.
Yeah.
Poolpartyt bland annat hemma hos huvudpersonen.
Överklassfester.
Ja, och
fester
då var det en intervju...
Excesser.
Svenska Dagbladet gjorde en intervju med lite Danderyd-tjejer och Djursholm-tjejer och sa att de här festerna i den här serien, hur mycket speglar de verkligheten? Och då säger tjejerna, ja, det är så där våra fester är.
Jaha.
Och då blir man ju, vad fan har jag varit på för fester i livet?
Ja, verkligen.
Kommer du ihåg festerna när man var 17-18 år?
Mm, jag minns ofta att man åkte ut till någon förort.
Ja.
För jag hade en kompis som hette Erik Ekebacke som jag umgicks mycket med för att han...
Partykille?
Ja, han var en sån där som man alltid ringde fredag och lördag, för han hade hört talas om någon som då hade en fest.
Och sen, direkt ut?
Direkt, och då, var man, då blev man ett snabbt stort gäng och så åkte man ut till någon
förort. Och det här var innan Facebook?
Det här var innan Facebook.
Det gick att förstöra fester redan innan Facebook.
Ja, verkligen.
Var det samma i Värmland?
Ja, jag var ju diskjockey rätt tidigt och
var ute och spela
på helgerna. Men jag vet, någon gång hade jag, när jag var ensam hemma i huset, så hade jag fest. Och då var det ju blixtsnabbt så att
djungeltrumman gick
och så kom de stora dumma killarna och bara röjde sönder allting.
Ja.
Jag hade gömt mammas och pappas sprit, inte för de hade så mycket sprit, men de hade några spritflaskor.
Ja.
Man hade gömt i bastun under bastulag, alltså längst in. Och den lyckades med som jävla blodhundar på alkohol, de här jävlarna som jag inte ska
jag
nämna.
Måste finna sprit någonstans.
Det är borta. Det luktar vodka.
Så de tömde?
Ja, de tömde och jag hade ju panik. Och då skulle jag ju försöka återställa för jag fick ju inte ha fest förstås. Och det var ju inte bra att det hade kommit massa jävla idioter och röjt runt.
Nej.
Så man städade ju upp och försökte göra allting. En stol hade gått sönder, men det kunde jag liksom köpa.
Du hade varken åldern eller råd att gå och köpa liksom bolagssprit.
Nej, jag var ju 16
eller? Ja, bara där.
Så att det var ju ett jävla meck, kan jag säga, att försöka få återställa den här spriten.
Men jag tror att både jag och Adam känner att nej, det var inte den typen av fester.
Det var inte de här poolpartierna med fri tillgång till champagne. De står liksom, alla har en flaska champagne.
Det korta svaret.
Nej.
För att summera det Adam säger. Fri tillgång till droger, det är liksom DJs, det är personal, det är liksom, ja men festen är, det kostar ingenting, de bjuder på allting. Jag har varit på en sån fest i hela mitt liv, en sån här största av allt fest, och det var en studentfest. Kommer du ihåg den här luckan man hade efter man hade tagit studenten, där man blev bjuden på studentfester fast man var lite för gammal?
Att det fanns ett år eller något?
Fanns något år eller två där man blev inbjuden, du var säkert DJ på de festerna.
Ja, kan ha varit.
Kan ha varit. Jag har varit inbjuden på en studentfest i Saltsjöbaden.
Okej, okay. Det är ett rikt område utanför Stockholm.
Solsidan spelas in där.
Just det.
Tecknet nummer ett på att jag kanske inte passade in på den här festen. Eller på att jag fattade inte, för jag hörde av mig och sa, vad är den här postgirotalongen där jag ska betala in för festen?
Och det här var i fjol, eller?
Det här var 1996.
Och alla bara, nej men du betalar med mobilen.
Men vad är postgirotalongen?
Du swishar. Tar ni postgiro?
Ja, men historien är att det fanns inga fester där man inte betalade först.
Nej, okay.
Alla studentfester var ju att man betalade in och så fick man en laxbit till förrätt och så var det en fläsknoisette med pommes och så var det någon chokladmos och så var det, ingick det två glas vin. Och det kostade då, ja men vad fan kan det kosta? 500-600 spänn.
Jävla pengar de gör, de här som anordnar de här.
Anordnar fester. Ja men det var alltid att man måste betala. Nej. Och han sa bara, det kostar inget, det bara komma.
Du fick stoppa ner ditt bank.
Jag fick gå tillbaka till posten och lämna tillbaka postgirotalongen och säga, jag behöver inte det här.
Det här behöver inte jag tydligen.
Hallå! Här är en kille som ska på fest där det inte behövs talonger.
Gratisfest!
Sen steg nummer två när jag borde ha känt att det var lite... Det är när jag kommer till den här stora då, villan nere vid vattnet i Saltsjöbaden där de står och prickar av när man kommer. Det står två killar uppe vid uppfarten och prickar av folk.
Mm-hmm.
Och de frågar mig, servering eller bar? De kunde inte i sin vildaste fantasi tro att jag var gäst.
Nähä.
Jag såg ut som att jag skulle jobba på den här festen när jag kommer.
Men du var i rätt ålder.
Ja, det här var två år efter studenten.
Ah. Så de tog bara en snabb, fördomsfull blick på dig.
Han ska jobba i serveringen eller så alternativt baren.
Men hur kom du dit? Hur såg du ut?
Vita jeans och en hawaiiskjorta.
Du är tillbaka på hawaiiskjortan.
Bottnade du i hawaiiskjortan?
Ja, jag bottnade inte på festen. För där hade alla smoking alternativ balklänning.
Oj, 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 du hade inte förstått klädkoden.
Vem fan klädkod? Jag är från Jakobsberg. Jag hade gått på studentfest hur mycket som helst. Jag var kungen på studentfesterna innan. I mina jeans och hawaiiskjorta.
Vem var det du kände på den här festen?
Jag kände, det var min kompis som hade spelat in en film med en kille. Och han bodde i Saltsjöbaden. Så det är klart ni kan komma på min studentfest. Men att bli betraktad som en som ska arbeta på en fest till att känna, nej men nu ska jag rocka den här festen.
Det är svårt att hämta sig från den. Alltså det är svårt att...
Ja, det är en lite hack i skivan.
Ja, det är trist start på kvällen.
När man tror att jag ska gå med en sån här bricka liksom på Nobelfesten nedför.
Ja, man vill aldrig förklara det.
Nej, jag är ner och minglar på bryggan. Och du, förstår då, det är smoking och balklänningar. Och så är det en kille i vita jeans och hawaiiskjorta. Så jag är ju redan liksom...
Också stukad, som är van att vara the light of the party. Som är
lite
van
äldre
att
också, de här jävla studenterna, saltiskidsen. De gick i trean i någon så här ekonomisk, humanistisk, bla bla bla. Hamnar med en bordsdam, det är bordsplacering då. Hamnar med en bordsdam, hon ger inte mig en blick på hela middagen. Hon tycker att det är förnedrande att sitta bredvid mig. Alltså på riktigt, jag kan inte ens... Jag försöker prata med henne.
Ja.
Hon känner att den här jäveln, han har inte här att göra.
Nej.
Alltså, utanför. Jag känner mig som knarklangen i största av allt.
Ja, ja, lite man tänker sig, hur hamnar han där?
Det där är inte en, det är inte fästets mittpunkt, men av en anledning.
Men jag kan förstå henne också, för att jag kan tänka mig att det spreds ju också kanske lite snack på festen att oj, prata inte med honom där. Han är säkert farlig. Och så vidare.
Är han från Jakobsberg? Ryktet gick. Ja, men de såg ju på min klädsel. Han fattar ingenting.
Nej, precis. Och då vill väl inte hon prata
varför
med
det? Varför finns serveringspersonalen vid bordet?
Men att du var kvar ens.
Ja, men ska ju bjuda... Det är gratis.
Och jag väl.
Mat och drycken var gratis. Maten var... Jag fattade ingenting. Till och med baren var gratis.
Ja, otroligt.
Det var helt orimligt i min värld. Att de bjuder alla som... Det är ju 200 pers på den här festen. De bjuder. Och sen har de då, i och med att det är lite så finare kvarter, då har de ett honnörsbord där han, studenten själv, sitter vid honnörsbordet och hans släktingar, mormor, farmor, pappa, mamma. Jag har aldrig sett släkt på en studentfest. Det är ofta i någon källare med så här smörpapper på
en gammal industrilokal, de
gammal pingisbord har fått rullas undan. Och så är det är den typen av fester man har varit på. Det är ingen släkt som dyker upp, det är bara fylla liksom. Så den här största valtfesten var ju liksom märklig. Jag kände mig så oerhört fel.
Men kunde du, när du såg Störst av allt, känna att...
Revanschen?
Nej, det vet jag inte. Vilken revansch menar du? På att, det, att du nu sitter och tittar på
en
fest.
Ja, men de ser inte så jävla lyckliga ut och de är inte så lyckliga kanske.
Nu skrattar ni inte längre, va? När ni är döda.
Det tog 20 år.
Du var den som satt och jublade när du fick se slutscenen när han mörsar ner. I din Hawaii-skjorta.
Då får du inte prata med mig.
Vad tänkte du prata om då?
Alltså, jag tänkte prata om... Jag är fortfarande helt fångad av den där stridsvalen. Har ni läst om stridsvalen?
Jag har inte läst ett ord om stridsvalen.
Du fångade av en stridsval?
Ja, jag har helt snöat in på det här. Norska fiskare för ett par veckor sedan var ute med sin fiskebåt. De hade sett en vit val som verkade vara mer eller mindre nyfiken på människor. Så de åkte ut, valen kom fram till dem, de kunde klappa valen. De kunde till och med mata valen, och det här är då unheard of i valsammanhang. Valar är inte så kontaktsökande. Ja, det här är i havet utanför Norges kust. De tittar närmare på valen och ser att valen har en sele på sig. En kamerasele.
Ja, nu börjar
som de tar av valen. Och där står det på ryska property of Sankt Petersburg. Som då skulle kunna vara en ja, någon slags
spionval.
Ja, en stridsval. Den här valen har väl då simmat in och eller simmat runt kusten för att registrera. Med sin kamera så har sedan militärerna tagit hem valen. Det var en tam val helt enkelt.
Som är uppfostrad i Ryssland.
Ja. Uppfostrad i Ryssland och där de har gjort en tam. De tog av selen förstås, och nu är den här valen då fri. Och fortsätter att simma runt där. Och det är väldigt många turister som är där nu och vill klappa valen och kela med valen, och valen tycker att detta är toppen. Och det som fick mig att börja tänka på det igen, det intressanta är med de här stridsdjuren, det här är inget nytt att de använder djur.
Och de menar försöker inte använda djur.
Ja, försöker använda. Hannibal gick ju över, tågade över Alperna med elefanter, det är inte riktigt samma sak.
Nej.
Men i andra världskriget så försökte ju ryssarna, de hade problem med tyska stridsvagnar. De kom inte åt dem. Så de tränade hundar att springa in med minor att lägga under stridsvagnar. För stridsvagnarna är då, eller pansarvagen, är hårda runt om, men inte riktigt lika skyddade underifrån, därför att där kommer det ingen skott i vanliga fall. Så de tränade de här hundarna att springa in under tyska stridsvagnar.
Aha.
Med minor som de sen släppte. Hundarna sprang iväg och då kunde de fjärrdetonera minan och så sprängde stridsvagnen. Problemet var bara att de här ryssarna hade inte tänkt på att hundar har ett känsligt luktsinne. Och ryska stridsvagnar som de hade tränat på, de går på diesel. Tyska stridsvagnar gick då på andra världskriget på bensin.
Bensin.
Luktade helt annorlunda. Så när hundarna fick minerna i munnen så sprang de ju, de blev helt förvirrade och så sprang tillbaka och la dem under ryska stridsvagnar. Så det här var inget bra experiment.
Nej, väldigt dåligt.
Men det som fick mig att börja tänka på det igen nu, när jag hörde det här, tänkte att det är inte möjligt. Det kan inte vara möjligt. Många turister åker till Norge nu för att se den här stridsvalen, den tama stridsvalen. Mm. Och den åker fram till båtarna och den blir klappad och den vill få käk. En turist ska ta med sin iPhone en bild på valen. Yeah. Tappar mobilen i vattnet. Tror ni inte valjäveln dyker ner, plockar upp mobilen mellan läpparna
och lämnar tillbaka
den.
Som en jävla apporthund.
Är det inte det sjukaste?
Jo, verkligen.
En val!
Ja, och jag hade inte trott det om jag inte hade sett det på film.
Det finns på film alltså?
Ja!
Men alltså jag tänker att nu så här myter, men att valar säger man har liksom en hjärna som en valnöt, att de alltså med stora jättedjur, men totalt superkorkade idioter.
Ja, möjligtvis.
Men det kan de ju inte vara då.
Inte just idioter, den här, inte den här
idioter,
valen.
Idioter, men alltså han de har lärt han i Ryssland att åka till Norge och spionera på norska kustbevakningen.
Ja.
Apportera tappade telefoner. Det är ju liksom en hög. Det är en smart, det är en intelligent varelse.
Ja, verkligen.
Men för jag har hört om delfiner, de har ju försökt få att attackera stridsfartyg och sånt.
Just
att de liksom sätter på dem små sprängämnen och...
Just det.
Jävligt deppig...
Ja, sjuka jävlar.
Men är det som självmordsbombare då?
Ja. Kamikaze-delfiner.
Säger de till delfinerna...
Du får 72 delfinoskulder.
Nej, men säger de till dem att de ska liksom ta sig dit och sen när ingen anar någonting, då trycker de på knappen.
Ja. Men, hur, ja, men det är inte så svårt att simma in i den här bukten där det ligger massa amerikanska fartyg.
Men hur når de avtrycka med sina små sådana flipperfenor?
Nej, jag tror inte delfinerna själva liksom, utan det...
Men det måste väl säga åt, de kan inte spränga sig innan, utan det måste ju vara när de är på plats.
När du flipper,
ja.
Först när du ser en amerikansk flagga, det är ja, då
trycker du på knappen och sen kommer de fram. Och sen så når den inte.
Fan,
de kanske
jävel.
Måste vara två då, att en trycker på
så, partner.
Ja, de är ett tag team.
Hur många forskare tror ni har försökt tyda delfinspråk och lära sig vad det betyder.
Det betyder ju garanterat
uppenbarligen med varandra, ja, på något sätt.
Ja, verkligen.
Men det måste finnas massa forskare som sitter och spelar in och spelar upp och ser vad som händer. Jag hörde en podcast som handlade om ljud just, som var jävligt spännande. Där berättade de bland annat om elefanter. Det var två saker som var oerhört ögonöppnande, men framförallt om elefanterna, var att när du ser elefanter på naturprogram, även om det är Attenborough naturprogram,
ute i det vilda, ja, savannen,
så har de alltid lagt ljud på. Det hörs nämligen ingenting när en elefant går.
Uh-huh.
Ingenting?
Det hörs ingenting. De har mjuka,
men man vill ha det här översta
hattig. Men vi tror, eftersom de gjorde så här i början när de gjorde naturfilmer, la de på ljud.
Uh-huh.
Så tror vi att det ska låta så. Så om det inte låter någonting, då tror vi att det är något fel. Så de måste lägga på ju.
Ah.
Det var också en intervju med the sound engineer för the Olympic Games.
Okay.
Som var jävligt spännande. Låter ju inte spännande.
Nej, inte just när du pitchar in det så här.
Hur de gör för att micka upp olika sportevenemang.
Okay.
Bob till exempel.
Ja, Bob till exempel. Hur många mikrofoner de har, vart de sitter, vilken typ av mikrofoner. För att få, så spelar de upp exempel. Men det intressanta, och det var andra grejen som var nästan mindblowing. När du ser fem milen, och det är de skoter som är bredvid, och du hör
kalla kommer där,
utbrytning. Det är inget ljud som finns.
Va?
De har ingen mikrofon med sig på den här skoten. De har en kamera.
Sen någon
det,
lägger på.
Det är en kille som sitter med en keyboard. Och spelar ljudet. Det är sant, ljudet av skidorna som...
Ja, för han,
det går annars inte,
hade
vi
bara hört,
hade
bara hört skoter. Ja, såklart.
Du hade ju bara hört en skoter. Du hade inte hört...
Otroligt.
Ska du, är det fem milen i helgen, Bosse? Ja. Jag ska ju ta med min Casio Roland, ja, D50.
Och så har de då i olika fören... Har
och ni känns snabbare.
Exakt. Det är som så här folie i film, folieexperter som lägger ljud.
Jag ska bli rockstjärna, mamma. Och sen så...
Tanken var, vad blev du? Nej, jag kör bara Kalla, för hon har en speciell diagonalstil som... Men det där tar jag med mig. Elefanter låter inte.
Hur låter det i en elefants vagina?
Så här.
Tyst.
Ja, för en stor vagina.
Det hade varit ett sämre gig. Jag ska in och göra det här vagina-ljudet för elefanten nu. Och bara sitta tyst.
Adam Alsing, vad kan man höra dig när man inte hör dig i Freakshow?
Oh, spännande fråga.
Ja,
man kan höra mig varje morgon i Energy,
ja,
där jag tävlar i vinnarnas pengar.
Just det.
Hur går det?
Det går bra än så länge. Jag tror jag är 28 på raken nu, obesegrad.
Va?
Ja.
Nej, 28 på raken.
Förra gången fick jag ju stryk 91 gången, tror jag. 92.
Ja. Han är väldigt bra på frågor då.
Ja, men det här säger en del om Energy-publiken också. Vill ändå säga det.
Ja, och så här var det på Mix och Riks också. På Riks var jag obesegrad 189 gånger på raken.
Ja, det är obehagligt.
Sen slutade jag.
Var det så?
Ja. Och så har jag podcast Adam och Company. Adam och Company, som man gärna kan lyssna på, som finns på Spotify.
Kul, tack för att du kom, Adam. Gå gärna och köp biljetter till Senare ut äktenskap, min soloturné i höst. Det finns biljetter kvar i de flesta städer, så det är bara in och köpa. Det finns på musikhallberg.se. Och ska man väl se mig live någon mer gång på Norra Brunn, tror jag, innan vi tar sommarlov. Har du någonting, Jakob?
Det har jag säkert, men sommarlov pratar du redan. Det är tidigt i maj.
Ja, men jag
skrapar bilen i morse.
Ja, men jag är redan utzonad.
Ja, okay, fattar det.
Fan, jag cyklar hit i morse.
Svinkallt.
Ja, det är till och med så att jag hoppas att någon har snott cykel nu när jag kommer ut, så jag kan åka taxi hem. Så kallt var det.
En lila skottcykel utanför Bauer Media.
Ja.
Snor den.
Snart är sommarlov. Tack för att ni lyssnar. Följ oss på Facebook. Det är framtiden, tror vi.
Det är det.
Freakshow är tillbaka nästa fredag. Som vanligt.
Vi utvecklas hela tiden.
Det gör vi. Enormt. Hej då.
Hej.
Hej.
Hej. If not for the mountains, tell me who will stand tall. It's the money you're counting. And I hope you got it all. Nature is dancing, and it makes me sweat. Echoes are clearing, but we ain't done yet. Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.